Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Ray Tracing Gems 2 Next Generation Real-Time Rendering with DXR Vulkanen OptiX, en teknisk antologi om modern GPU-baserad raytracing för realtidsrendering. Den gavs ut 2021 av Apress och har Adam Mars, Peter Shirley och Ingo Wald som redaktörer. Boken hör hemma i skärningspunkten mellan datorgrafik, spelteknik och praktisk GPU-programmering. Syftet är inte att ge en enda sammanhängande nybörjarkurs, utan att samla specialiserade kapitel från yrkesverksamma utvecklare och forskare. Tyngdpunkten ligger på hur raytracing kan användas tillsammans med traditionell rasterisering i program som måste leverera bilder snabbt, exempelvis spel, visualisering och VR. Läsaren möter de centrala gränssnitten DirectX Raytracing, Vulkan Raytracing och NVIDIA OptiX samt frågor om shaders, accelerationsstrukturer, bildkvalitet och prestanda. Boken placerar tekniken i en period då hårdvaruaccelererad raytracing blev mer tillgänglig på vanliga grafikkort. Den är därför främst en praktisk referens och en samling fördjupningar snarare än en introduktion till allmän 3D-grafik. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, raytracing som ett komplement till rasterisering i realtid. En grundidé i Raytracing Gems 2 är att raytracing i moderna motorer sällan behöver ersätta rasterisering helt. Rasterisering är fortfarande mycket effektiv för att snabbt omvandla synliga trianglar till pixeldata. Raytracing bidrar istället, där den traditionella pipelinen får svårare problem, till exempel vid speglingar utanför skärmen, indirekt ljus, mjuka skuggor och korrekt synlighet mellan objekt. Den här hybrida uppdelningen är viktig av praktiska skäl. En helbildsbaserad raytracing-lösning kan kräva många strålar per pixel och därmed bli för tung för ett interaktivt program. Om rasterisering används för huvuddelen av den direkta bilden kan strålspårning reserveras för de effekter där dess geometriska och optiska styrkor gör störst skillnad. Boken behandlar alltså realtidsgrafik som ett system av avvägningar, inte som en tävling mellan två isolerade metoder. För en utvecklare innebär det att varje effekt måste bedömas utifrån visuell nytta, bildstabilitet, minnesåtgång och tid per bildruta. Detta perspektiv är särskilt relevant i spel, men också i arkitekturvisualisering och virtuella miljöer där trovärdig belysning ska kombineras med förutsägbara svarstider. Kapitlen är därför inriktade på metoder som kan fungera inom begränsade budgetar snarare än enbart på teoretiskt korrekta bilder. För det andra, DXR, Vulkan och OptiX visar olika vägar till GPU-accelererad raytracing. Bokens tekniska kärna är användningen av flera API:er för GPU-accelererad raytracing. DirectX Raytracing, ofta kallat DXR, integrerar strålspårning i DirectX 12 och är centralt för Windows-baserade spelmotorer. Vulkan Raytracing bygger på den öppna Vulkan-standarden och har stor betydelse när samma renderingsteknik ska kunna användas över olika hårdvaruleverantörer och plattformar. Den slutliga Vulkan-specifikationen kom 2020 och gjorde Raytracing till en del av ett öppet, plattformsöverskridande ekosystem. NVIDIA OptiX har en annan profil eftersom det är nära kopplat till CUDA och NVIDIA S-miljö. Det lämpar sig för utvecklare som vill kontrollera eller anpassa strålars beteende med CUDA-baserade program. Boken gör därmed mer än att beskriva en enda verktygskedja. Den hjälper läsaren att förstå vilka delar som är gemensamma, som strålgenerering, träffhantering och acceleration av geometri. Och vilka delar som formas av API:ets programmeringsmodell. En sådan jämförelse är värdefull eftersom API-val påverkar shaderverktyg, portabilitet, felsökning och hur en befintlig motor kan byggas ut. Samtidigt kräver boken förkunskaper. Den förklarar inte varje grafiskt gränssnitt från grunden, utan är mest användbar för den som redan kan grunderna i modern GPU-rendering och vill fatta mer informerade arkitekturval. För det tredje, raytracing-pipelinen kräver nya shaderroller och kontroll över varje stråle. Till skillnad från rasterisering börjar en raytracing pipeline med strålar och avslutas med bidrag till bildens pixlar. På vägen kan en stråle träffa geometri, missa scenen, skapa nya strålar eller avslutas enligt regler som utvecklaren anger. Raytracing Gems 2 behandlar därför den programmerbara struktur som krävs för att beskriva sådana förlopp. I moderna raytracing API finns skederroller för bland annat strålgenerering, hantering av träffar, hantering av missar och beräkning av skärningar mot egenkonstruerade primitiv. Detta är en väsentlig skillnad mot en mer linjär rasteriseringspipeline. En shader avgör inte bara färgen på en yta, utan kan också styra vad en enskild stråle ska göra efter en träff. Den flexibiliteten öppnar för många effekter, men gör också systemet svårare att optimera. Varje extra stråle, rekursivt steg eller komplicerad träffjour kan öka belastningen och skapa variation i arbetet mellan GPU-trådar. Bokens fokus på praktiska tekniker blir därmed logisk. Det räcker inte att formulera en visuellt riktig algoritm. Det måste passa hårdvarans parallella arbetssätt. För läsaren ger detta en tydligare mental modell av varför ray tracing-kod organiseras kring Rigen, heat och missprogram. Och varför val av dataflöde och stråltyp direkt påverkar den faktiska bildhastigheten. För det fjärde, accelerationsstrukturer gör stora scener möjliga att spåra. Ett av de viktigaste praktiska problemen i raytracing är att avgöra vilka objekt en stråle träffar utan att testa den mot varje triangel i en scen. Raytracing Gems 2 utgår från att effektiv strålspårning är beroende av accelerationsstrukturer, vanligtvis hierarkier av begränsande volymer. Dessa strukturer delar in scenens geometri så att en stråle först kan utesluta stora områden och bara utföra detaljerade skärningstester där det verkligen behövs. Därmed blir de en grundförutsättning för att använda raytracing i komplexa realtidsexener. Men acceleration är inte gratis. Strukturerna måste byggas, lagras i minnet och ibland uppdateras när objekt rör sig eller förändras. En statisk miljö kan ofta förberedas mer effektivt, medan en dynamisk spelvärld kräver att utvecklaren balanserar byggkostnad mot kvaliteten på den färdiga strukturen. Detta förklarar varför dataorganisation och scenförändringar är lika viktiga som själva ljusalgoritmen. Boken är relevant här eftersom den placerar problemen i verkliga produktionssammanhang där en motor ska hantera animation. Stora mängder geometri och en bestämd tidsbudget per bildruta. För den som arbetar med motorarkitektur är lärdomen tydlig. Raytracing fristanda avgörs inte enbart av antalet strålar. Den avgörs också av hur väl geometri, instanser och uppdateringar passar den underliggande acceleration som hårdvaran och API:et använder. Slutligen. Bildkvalitet kräver samspel mellan få strålar, brusreducering och produktionsmetoder. Realtids-raytracing arbetar normalt med betydligt färre strålprover än offline rendering för film. Det innebär att beräkningen ofta producerar brus, särskilt i indirekt belysning, reflexer och mjuka skuggor. Raytracing Gems 2 behandlar därför inte raytracing som en isolerad metod för perfekta bilder, utan som en del av en större rekonstruktionskedja. När antalet prover är begränsat måste resultatet stabiliseras och förbättras med exempelvis temporala data, information från djup och normaler samt brusreducering. Den centrala avvägningen är att ett filter ska dämpa slumpmässigt brus utan att sudda bort detaljer, skapa eftersläpning eller få rörliga objekt att flimra. Detta är en av anledningarna till att realtidsrendering kräver både visuellt omdöme och systemkunskap. En effekt som ser bra ut i en stillbild kan vara olämplig när kameran rör sig. Antologins produktionsorienterade kapitel och fallstudier är viktiga i detta sammanhang eftersom de för över diskussionen från enskilda algoritmer till fungerande arbetsflöden. Läsaren får därmed ett mer realistiskt synsätt på kvalitet. Målet är inte alltid maximal fysisk precision i varje pixel utan en bild som upplevs som trovärdig, stabil och responsiv. Samma tänkesätt kan tillämpas i spel, VR och visualisering där krav på låg fördröjning ofta är minst lika viktiga som en avancerad ljusmodell. Sammanfattningsvis, Raytracing Gems 2 passar bäst för erfarna spelprogrammerare, grafikingenjörer, tekniska artister med programmeringsvana och studenter som redan har en stabil grund i 3D-grafik och GPU-arbete. Den som vill ha en stegvis första introduktion till strålspårning bör sannolikt börja med ett mer sammanhållet nybörjarmaterial. Här är nivån högre och värdet ligger i konkreta fördjupningar kring moderna API:er, produktionsproblem och val som påverkar både bildkvalitet och hastighet. För läsaren kan boken fungera som en referens när en befintlig rasteriseringsmotor ska kompletteras med raytraced skuggor, reflektioner eller global belysning. Den kan också ge ett bättre språk för att diskutera acceleration, shaderorganisation, brus och portabilitet inom ett utvecklingsteam. Det som särskilt skiljer den från många klassiska böcker om raytracing är dess tydliga realtidsfokus. Äldre standardverk förklarar ofta den matematiska och optiska grunden mycket väl, men utgår inte alltid från dagens dedikerade raytracing-hårdvara eller från kravet att leverera en ny bild på några millisekunder. Jämfört med API-manualer ger boken dessutom ett bredare sammanhang eftersom den samlar erfarenheter och tekniker från flera delar av branschen. Kombinationen av DXR, Vulkan och OptiX gör den användbar för läsare som behöver förstå både gemensamma principer och skillnader mellan ekosystem. Att den finns som öppen digital utgåva med kompletterande källkod stärker dess praktiska värde. Samtidigt är det en bok att läsa selektivt och återvända till, snarare än att följa helt linjärt. Om du vill stödja Adam Mars, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!